Det ska handla om hjälpmedel för barn som ska tas bort. Och vi har med oss två ombudsmän från SRF Stockholm Gotland. Josefin Bergstrand som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Och Elisabeth Ravstis som arbetar med rehabilitering och habilitering. Välkomna.
Tack.
Tack.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, har beslutat att vissa hjälpmedel för barn ska tas bort med hänvisning till att de inte förskrivs tillräckligt ofta eller att de inte är klassade medicinstekniskt enligt kravet på MDR. Och det här är ni kritiska till, Josefin.
Vi fick ju veta vid årsskiftet att det var ett gäng produkter som ska försvinna i sortimentet just på barnsidan. Och vi vet sedan tidigare att det är många som inte tycker det finns tillräcklig transparens kring hjälpmedel. Man vet inte vad som finns och man får inte någon information om det via syncentralen. Så när vi fick veta att de här produkterna ska försvinna så var vår första tanke att det kan vara många som inte ens har vetat om att de har funnits. Och vi ser väldigt viktiga funktioner i de här hjälpmedlen. Att de är jätteviktiga för barns utveckling och självständighet, en aktiv vardag. Så därför reagerade vi på det här och började jobba helt enkelt.
Vad är det för hjälpmedel som ska tas bort? Elisabeth Ravstis.
Det är ju dels en ritmuff i lite större format. Ritmuff, det är alltså som en... Man trär den liksom på en gummiplatta, så trär man på ett plastfodral och sen så kan man då med en bläckpenna rita eller skriva på den där och då blir det liksom relief så att man också kan känna vad man ritar eller skriver. Och de där har funnits i två olika storlekar och den mindre då som är A4-format, den finns fortfarande kvar. Men den större som vi då tänker kan ha en jättestor betydelse för barn för att kanske lära sig rita, för att kunna liksom, ja men det blir mycket större yta du kan rita på, man kan rita upp, ja men hur ser ett diagram ut om man själv inte ser det och liksom få en känsla av hur saker ser ut och kanske för helt blinda barn hur man ens ritar, ja men hur ritar man ett hus liksom.
Det kan bli väldigt plottrigt också om man ska rita mycket på ett litet papper. Ja. Det är många som använder ritmuff för att till exempel förstå ett rum, vart möblerna står någonstans. Eller man ska inreda sitt eget rum, hur ska jag ställa möblerna då? Är det ett litet papper så blir det väldigt plottrigt att få in allting.
Sen så är det även en namnteckningsram som de tycker att man kan köpa själv. Det är alltså en liten ram där du skriver din namnteckning för att skriva rakt. Det är ju svårt när man inte ser annars och ser jättedåligt. Så då skriver man i den här ramen då. Sen är det även en kulram, alltså som man använder för att räkna när man är liten.
Det är en elektronisk talande miniräknare också. Som, jag menar, en helt vanlig miniräknare fast metall, så att man kan göra uträkningar även om man inte sitter vid sin dator. Det är mobilförbud i många skolor, då kan man vara beroende av att ha en miniräknare och den ska då tas bort.
Vad är deras argument för att ta bort de här?
Från politiskt håll så har ju regionen fått sparkrav på sig. Det ska sparas på hjälpmedel. Och då har man också valt att ta bort vissa hjälpmedel som inte är särskilt dyra att köpa. Så man liksom då tycker att ja, men de här sakerna, till exempel en namnteckningsram, då, den kan inte kosta särskilt mycket. Till exempel så. Och då tycker man att ja, men då får folk köpa den själva och så kallar man det för ja, men egenvård eller eget ansvar. Liksom. Och de produkterna får man köpa själva.
En just anteckningsram, är det rimligt att man kan köpa den själv?
Som det ser ut just nu så är det väl absolut rimligt. Det är ju inga stora pengar. Det vi är rädda för i det här är ju att det är en väldigt smal målgrupp. Det finns på väldigt få ställen och köpa, det är ingen stor marknad för anteckningsramar. Och risken är att de blir dyrare helt enkelt. Det är en liten efterfrågan på dem även om de är jätteviktiga. Då kan priset stiga. Och om man sätter det i ett större perspektiv så är risken att det blir en klassfråga med hjälpmedel till slut. Vem har råd att köpa sina hjälpmedel och inte? Och också om skolor ska köpa in hjälpmedel åt enstaka elever, då kommer vi in på den här frågan om det fria skolvalet till exempel. Det är ju inte en skola som vill ta emot en elev som kostar extra pengar. Ska skolan då behöva köpa in hjälpmedel, då kommer det gå ut över barn med synnedsättnings möjlighet att välja sin egen skola.
Vad har ni fått för svar från hälso- och sjukvårdsförvaltningen?
Ja, dels att vissa av de här sakerna anser man då ändå att de är rimliga att man ska kunna köpa själva. Sen säger man ju ändå fortfarande att de vill, för det här gäller ju fler hjälpmedel, alltså inte bara för oss synskadade. Man har ju till exempel börjat ta ut avgifter för elrullstolar och såna här saker. Alltså det är många hjälpmedel som är drabbade på olika sätt. Det man ju säger det är att de vill veta, vi ska rapportera till regionen, de som jobbar med hjälpmedelsfrågor, när, ja men, om det här innebär stora problem och svårigheter och lite mer så konkret som möjligt, så vill de ha reda på det så att de ändå kan göra någon slags utvärdering av det här. Hur blev det liksom? Hur negativt har det här påverkat, och ta med sig tillbaka till politikerna?
Kan ni ta några exempel på hur de här hjälpmedlen används? De två första har ni redan berättat, men en räkneram, det är väl en sån här gammal klassisk kulram. Det låter ju lite gammeldags, Josefin.
Ja, det är lite gammeldags. Den kallas ju för abacus. Det är en liten ram med stålpinnar eller trådar uppträtt inuti som det sitter kulor på. Fördelen med dem, just för ett barn som inte ser, det är att man kan räkna och lära sig räkna större antal. Precis. Utan, jag tänker, som seende barn kan ju titta på en bild och räkna äpplen till exempel. Men om ett barn som inte ser och gör det på ett papper, ska man sitta och räkna med vanliga äpplen, så tar det ju jättemycket plats och det stökar till det och det rullar iväg. Då kan man till exempel ha en sån här kulram för att enkelt få en överblick av det.
Om man går vidare med den där så kan man alltså lära sig, eller man kan använda den både såklart plus och minus, men du kan även göra de andra räknesätten på den här.
Jag kan tillägga där att Specialpedagogiska skolmyndigheten, då, SPSM, de insisterar ju på att elever ska ha en sån här i samarbetet då med skolor till exempel, när de kommer upp och börjar lära sig matte. Och nu sitter vi då i ett läge där syncentralen helt enkelt ska sluta förskriva dem. Och det blir också en väldig krock.
Vilka reaktioner har ni fått från barn och föräldrar, Josefin?
Vi gjorde ett utskick om det här till barn och föräldrar. Och alla tycker att det är helt bedrövligt att man skär ner på barnens förutsättningar till en aktiv vardag och en likvärdig skolgång och så vidare, för att man tycker de här produkterna är viktiga.
Det finns anledningar till att det inte är så många förskrivningar av de här hjälpmedlen, anser Josefin Bergstrand. En av dem är att de inte är kända av brukarna eller deras föräldrar.
Vi har haft uppe den här frågan med syncentralen i flera år egentligen. Att det behöver finnas ett visningsrum så att man kan se vilka produkter som finns. Man kan klämma och känna, se olika typer, kategorier av hjälpmedel. Men det vill de inte få till, och vi har pratat också om att ha någon form av lista med hjälpmedelsprodukter. Men syncentralen är helt enkelt rädda för att en lista eller ett visningsrum ska få till följd att personer pekar och väljer själva vilka produkter de vill ha. Snarare än då att det görs en behovsbedömning. För som det ser ut idag, då gör man alltid en bedömning när en person kommer till syncentralen. Vilka behov har du? Vilka hjälpmedel behöver du för att uppfylla de behoven? Och den ekvationen är helt omöjlig. Om jag inte vet vilka hjälpmedel som finns, så kan jag inte heller peka på vad jag behöver. Och det är också väldigt svårt att säga att man har kanske intressen eller behov när man tror att de inte går att uppfylla heller. Om jag förlorar synen och fortsätter vilja brodera, säger vi. Det är en sån sak som känns väldigt svår om man ser dåligt. Men då finns det ju hjälpmedel för det. Och hade jag fått veta att de hjälpmedlen fanns, hade jag också kunnat peka på det behovet. Men nu fastnar man i ett moment 22.
Mm. Jag tänker just när vi pratar om hjälpmedel för barn. Det låter väl ändå, tänker jag, rätt rimligt att barn i förskolan ritar
tittar eller att man lär sig räkna och får en känsla av mängd där barn som ser har bilder eller vad det nu är. Har inte syncentralen den här kunskapen om barn? Det låter lite konstigt.
Jag tänker att syncentralen och de som jobbar där har säkert kunskap. Men sen ska det upp på regionnivå och så ska det passera flera led mellan beslut och verklighet. Och när man tittar bara på ett papper av de här hjälpmedlen, då är de säkert ganska lätta att plocka bort. Mm. För att det är en liten grad av förskrivning, de är billiga, de är lätta att lyfta bort. Som förälder till ett barn med synnedsättning, ofta så har man ingen kunskap sen innan om synnedsättning och hjälpmedel. Då är det också väldigt svårt att utan att ha någon information med sig sitta och peka och gissa vad ens barn kommer behöva längre fram. Och gissa på att ja, men en namnteckningsram kunde vara bra, för det vet man inte ens finns. Så det är det här man fastnar.
Mm.
Självklart ska ju det, att man får ett hjälpmedel måste ju föregås av en behovsbedömning. Det är ju självklart, för det är ju inte meningsfullt varken för syncentralen eller brukarna om man förskriver hjälpmedel som bara läggs på hyllan. Men däremot så måste man ju kunna få titta på en lista eller på ett visningsrum och se vad som finns. Och utifrån det göra en behovsbedömning. Är det den här produkten som du pekar på nu som är bäst för dig, eller finns det någonting annat?
Mm.
En annan aspekt av det är också att när man drar ner på hjälpmedel så strider man ju också mot barnkonventionen, framförallt som är lag i Sverige sedan januari 2020, där man fastställer att barn, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller ej, har rätt till en likvärdig undervisning i skolan, en aktiv fritid, ett meningsfullt liv. Och när man plockar bort sånt här, som till exempel då ritmuffen, då plockar man också bort glädjen i att rita, både på förskolan och på fritiden. Man plockar bort räkneramen som SPSM som sagt insisterar på att eleverna ska ha i skolan. Om inte skolan då själva köper in de här produkterna så kommer man inte heller få en likvärdig undervisning. Och det strider mot barnkonventionen.
När togs de här bort?
Vi fick ju veta om det runt årsskiftet, att det här var på gång, och sen ska de ju fasas ut under det här året.
Mm.
Så en del har redan fasats ut och en del kommer att fasas ut beroende lite på upphandlingar, när de tar slut helt enkelt. Då upphandlar man inte något nytt.
Nej, just det.
Ni har gjort en enkät till föräldrar och till barn som använder de här hjälpmedlen. Är det här någonting ni ska skriva en rapport om och skicka till HSF?
Vi har skrivit en rapport om det och sammanställt alla svar vi fått in och analyserat och plockat fram de här röda trådarna. Och den rapporten har vi framförallt använt internt här hos oss. Så vi har inte skickat det som det ser ut just nu. Men jag tänker att vi kan utöka den rapporten, att den går att skicka både till syncentralen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Där vi också lyfter fram barnkonventionen och det perspektivet.
Mm.
Vad är det som fattas i er rapport? Vad är det ni måste undersöka mer?
Vi behöver inte undersöka mer, utan det handlar mer om att göra det till ett externt material.
Så HSF har inte fått kännedom om konsekvenserna av att de här hjälpmedlen har tagits bort från er?
Jag tycker väl att de delvis har fått kännedom om det, men precis som vi var inne på, det är väl bra att de får ännu tydligare kännedom om det. Och ett sånt steg är väl att vi försöker skriva ihop någonting nu, alltså mer externt, som vi både alltså dels kan skicka till dem och dels kan göra sammanfatta när vi träffar dem.
Så att en sån här rapport ligger inte långt fram i tiden?
Nej.
Sist Josefin Bergstrand, ombudsman barn- och ungdomsfrågor. Vi hörde också Elisabeth Rafstis, ombudsman rehabilitering och habilitering, båda på SRF Stockholm-Gotland.